Söder, välkommen ska du vara till Inte en singel, avsnitt 36. Den absolut bästa musikpodden i hela världshistorien någonsin. Efter våra andra musikpoddar som jag har gjort förstås.
Jag är säker på att ni har hört saker i den här podden som ni inte har hört i någon annan podd i hela världen. Så jag kan bara hålla med.
Det är väldigt kraftigt uttalande.
Be square.
Vi har idag en skiva som du har valt ut. Och det här är ju då David Coverdale. Och han har gjort ett album som heter North Winds 1978. Men David Coverdales... det här är långt ifrån hans första skiva, kan man ju säga.
David Coverdale, han hade ju en karriär inom Deep Purple och hoppade av där som sångare. Deep Purple Mark III. Och
han bara, jag vill inte vara i det mest kända bandet i världen längre.
Jag vet inte vad orsaken var, om det var så att... för Deep Purple är ju ett band som har en riktig primadonna, och det är ju gitarristen, vad heter han? Blackmore. Så jag vet inte om det kan vara det, att de... Du kan inte ha två primadonnor i ett band.
Nej, men om man lyssnar på det här albumet som vi ska lyssna på nu, då kan jag tänka mig att han hade förmodligen andra ambitioner än att spela den typen av musik.
Ja, därför att Deep Purple gick ju från att vara ganska tung hårdrock, eller var på den tiden ganska tung hårdrock när han var med. Och när David Coverdale då lämnade och lyckades få skivkontrakt så han kunde göra skivor, så blev det ju bluesrock. Väldigt bluesinspirerad rock'n'roll. Och det här är ju hans andra soloskiva. Och sen från den här så grundar han ju Whitesnake, och sen har han gjort andra soloskivor och sådär. Så han är ju en extremt meriterad musiker. Och redan den här skivan som heter North Wind, som är från 1978, så var han ju ett starkt namn i branschen. Han makalös sångröst och en fenomenal låtskrivare. Och och det var den här skivan där han teamade ihop sig med Mickey Moody, som han sen jobbade med väldigt länge, gitarristen. Och det var ju för att Blackmore var ju engagerad i Deep Purple och i Rainbow, för det är ju de här tre banden som sitter lite grann ihop, Deep Purple, Rainbow och Whitesnake. Och Mickey Moody, det var ett långt samarbete där. Och de vid den här tiden skrev ju bland annat låtar åt Barbie Benton och sånt där. Och jag tror inte att det var för att de gillade glad pop, utan för att de ville jobba med Playmobil-modeller, om jag ska vara helt ärlig.
Och kanske ville tjäna lite pengar.
Ja,
men för vi har ju redan lyssnat på Whitesnake. Whitesnakes skiva Whitesnake har vi ju lyssnat på tidigare. Och redan där så pratade vi om att det var ju liksom David Coverdale show liksom.
Ja.
Han är ju uppenbarligen en väldigt produktiv och en drivande kraft, och jag kan tänka mig, som du säger, att det är svårt att vara flera sådana människor i ett band, därför att det blir säkerligen väldigt lätt krockar, helt enkelt.
Ja, det kan jag tro, det kan jag tro.
Så jag tror att det här är en människa som trivs bäst med att vara bandledaren och liksom gör som jag säger, för att jag har massor av idéer och de måste ut nu.
Jag tror att du har rätt, och med det sagt så verkar han vara en genuin musiker. Han är intresserad av musiken och han är intresserad av sitt enterprise, det är det han vill göra, men förmodligen just det att han då också måste få hålla i sitt eget roder är väl självklart också. Ett tips för er som gillar David Coverdale, det är ju soundtracket till Days of Thunder. Men sen gillar man David Coverdale, så det är självklart Whitesnake man ska lyssna på.
Men Days of Thunder, då var det ju den här Show Me Heaven med Maria McGee.
Ja.
Var det en låt han skrev kanske då?
Nej, han skrev en låt som hette Last Note of Freedom, som är definitivt alltså absolut bästa låten på det soundtracket, ska jag säga. Och sen, ja, Whitesnake har väl mer eller mindre lagt av att spela live nu. När Moody och Coverdale gick skilda vägar, så har han ju flackat lite grann med gitarrister. Det var Sykes och det var Steve Vai och det var några andra. Men sen lyckades han ju etablera ett band där i början på 90-talet som han körde med ganska länge. Och när de väl la ner det här med att åka runt och spela live, ja, då gick han tillbaka in och började skriva låtar igen. Så han är ju fortfarande aktiv, även om han är, ja, till åldern idag då. Så en intressant musiker, och inte minst en intressant, alltså en skicklig sångare skulle jag säga. Så North Winds från 1978.
8 låtar, 4 på varje sida, en singel.
Ja, förmodligen för att han inte var särskilt prioriterad av skivbolaget. Jag kan inte tänka mig att det beror på någonting annat än det. Första spåret, ska vi ta den?
Vi kör.
Keep on Give Me Love låter så här. Keep on giving me love, yeah.
älskade ju början på den här låten.
Ja, jag kan inte säga någonting annat än att jag får gåshud av det här. Det är ju så helt obegripligt att inte det här var en singel, eller till och med rent av första singeln. Och jag ska säga att mitt förhållande till den här skivan är att vi har, som du säger, 8 låtar. 3 riktigt bra låtar och de vi avhandlar först. Men då ingen av dem blev en singel.
Ja, nej, för att det här skulle ju definitivt ha kunnat blivit en singel. Om inte annat så är det ju en oerhört stark början på ett album. Mm. För att, tänker jag då, det fanns ju ingen Spotify på den här tiden, utan du gick ju in till skivbutiken och så antingen så chansar du, eller så gick du fram till lyssningsstationen och så la du på pickupen. Och om det här var då det första du hörde och du la på, då tänker du, nej men det är lugnt. Den här köper jag ju.
Man skulle ju köpa den så att tapeterna rullade ner från affären.
Och sen kommer det ju återkomma till det genom hela skivan, att det här är ju inte min typ av musik, men jag kan fortfarande avgöra huruvida det är bra eller inte, och sen till en viss mån absolut så kan jag ju tycka att det här är bra låtar. Det här är en av de bästa på skivan i min smak.
Om du inte är målgruppen så kanske du är bättre än mig på att avgöra vad som är en lämplig singel. Jag vet inte.
Och jag tycker det här gäller för hela skivan, men jag är ju lite tveksam till ljudmixningen.
Mm.
Det blir lite, inte grötigt utan mufflat nästan ibland.
Ja, jag vet inte vad det beror på, för här, den här typen av musik vill man ju ha en luftig mix på.
Mm.
Så att instrument i sån här musik så är det viktigt att instrumenten konkurrerar med varandra. Och jag skulle säga att vi lyssnade ju förra veckan på Kraftwerk Computer World, och även när det gäller den typen av synt så är det väldigt viktigt att alla instrument får vara i fred. De får inte konkurrera med varandra. Medan tittar man på modern musik, och speciellt om det är dansmusik, som är den extrema motsatsen, att en del av soundet är att lyssna på hur instrumenten konkurrerar med varandra i ljudbilden. Men här vill man ju undvika det, och det har man kanske inte riktigt lyckats med.
Vad gäller Kraftwerk vill jag bara fälla in här att man släppte ju en box under 2000-talet där alla albumen var remasterade.
Ja.
De flesta av dem lät mer eller mindre som originalet. Man hade bara punchat upp basen lite och jämnat ut det lite och så. Men just det första albumet, Radioactivity, där hade man ju gått bananas med kompressorn och förstört ljud, småljud i bakgrunden. Den var söndermastrad, den första skivan. Och det var väldigt synd. Men i övrigt så gick det bra där. Men just det där som du säger, att även Kraftwerks musik behöver också luft. Och så är det definitivt.
Mm, absolut. Spår nummer 2, inte heller en singel. Northwinds, titelspåret, låter så här. It seems it ain't enough to get down on your knees and pray. I've been waiting for the sun to shine, but the rain put my spirit. Jag vet inte om den är för lugn för att vara en singel, men den här låten är ju samma sak här. Den är så bra så att jag blir kränkt ända in i själen när jag hör det, för att det är så bra.
Jag tror inte att det där är för lugnt för att vara på radio. Däremot så kan jag väl tycka att det är lite... Nu är det 78 och då sitter den ju som en smäck. Idag så är den lite klyschig. Återigen, väldigt bra sång. Och jag gillar att det är lite, inte Hammond, utan typ någon sån där liten i bakgrunden.
Någon
orgel av något slag och sådär. Men den är för mig för lång. Låten är för lång helt enkelt. Den är 6:13.
Ja, det kan ju vara anledning till, jag vet inte. Men jag uppfattar ju när jag hör den här att den har hitpotential. Men det är också så att ska man göra en lugn låt och släppa den på singel, ska det helst vara en ballad, en powerballad eller något sånt där som sveper in den. Den här låten tar lite tid på sig, som kanske är ett olämpligt singelval kanske. Men jag vill ändå stå på mig att det här är ju en av få låtar på skivan som jag skulle säga är en fullträff. Och min uppfattning är att den tredje låten på skivan är den tredje låten som också är en sån fullträff. Ska vi ta den på en gång, eller?
Jajamän.
Gimme Kindness låter så här.
Om man bortser från sången här så känner jag att svenskt 70-tal på ett sätt. Ja. Det här Bam, bam. För att du skulle ha en banjo och lite mer sådär, då hade det kanske blivit en Ted Gärdestad-låt.
Ja, Ted Gärdestad skulle kunna låta som så här. Just den här låten som han förstärkt med Ronnie James Dio från just Rainbow, som sagt, den här korsbefruktningen är total. Och sen ligger det här lite längre ifrån det jag betraktar som min favoritmusikstil, men jag tycker låten funkar väldigt bra. Ett argument mot att ge den här släppa den här som singel är ju att om man tror att man ska ha en liten gospel-feeling på skivan och sen så går man och därför och köper en skiva som visar sig vara en bluesrock-skiva, så kanske man blir besviken. Men den kritiken har jag faktiskt också mot låten som blev en singel. Så nu har vi ju det som jag betraktar som lite mellanspår. Absolut inte dåligt, men definitivt musik som jag kan acceptera att det inte är lämpligt för att sälja in den här skivan. Ett antal
sådana. Jag vill inflika bara att vi har ju stött på många gånger singlar som inte är representativa för resten av albumet.
Det har vi gjort, ja.
Och det kan ju vara av flera olika skäl. Men vi får ju drifta om det sen eftersom den här skivan uppenbarligen inte hård promotades med singlar direkt.
Men Björk med den här, vad hette den låten? Silence någonting?
It's So Quiet.
It's So Quiet. Det är väl drottningen av missrepresentation för skivan, ska jag säga.
Ja, men samtidigt så tror jag inte att de skulle ha lurat någon. Nej. För att hon var väl så pass synlig ändå som sig själv att hon kunde göra något sånt där.
Ja.
Det är väl lite sådär som om någon sån här poptjej helt plötsligt skulle släppa en heavy metal-låt mitt i alltihopa. Jag tror inte ingen skulle gå på det.
Nej, det skulle precis. Sista låten på A-sidan, Time and Again, låter så här.
Snark.
Ja. När jag hör den här låten så tänker jag på att han growlar betydligt mindre än vad han brukar göra. Och han, alltså... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det kommer lite grann, men... Ronnie James Dio, när han growlar mindre än han brukar göra, för jag tycker Ronnie James Dio brukar growla för mycket, då är han som allra bäst. Jag tycker Temple of the King, där nästan inte gör det alls, från Rainbows första skiva, makalös. Det här är en sämre låt. David Coverdale visar att han är en fruktansvärt bra sångare, men som ung så var han nog också aningen sämre sångare än Ronnie James Dio. Ronnie James Dio hade ju, när han började göra heavy metal i början på 70-talet, då hade han varit med i branschen länge.
Medan David Gabriel, jag är värdelös på Dio. Jag vet ju nästan ingenting om Dio. Last in Line, det var en riktigt bra liksom låt. Och där, jag vet att jag skulle köra den i mitt radioprogram. Jag fick leta som en idiot för att hitta singelversionen, liksom radioediten. För det fanns bara så här 7 minuters albums, liksom mega sådär. Men där har han ju också både growl och lite renare stämma i refrängen där, och jag utgår ifrån att han är en enormt talangfull sångare, men jag vet liksom ingenting om Dio eller om hans soloprojekt och så vidare. Jag vet inte alls hur det låter.
Men om jag på Bose Radio önskar Shine On Your Crazy Diamond med Pink Floyd, då kan ju du ta en halvtimmes rast.
Det skulle ju kunna vara någonting förstås.
Och alla tittare går hem också.
Jag scrollar igenom listan här på våra framtida skivor, men jag ser ingen Dio här.
Nej, jag tror inte, jag personligen är inte särskilt förtjust i Dio, det han gjorde solo, utan Dio för mig är ju det han gjorde med Rainbow och det han gjorde med Black Sabbath. Jag högaktar båda, men Dio solo, det är inte min grej. Det är lite för juvenilt, om jag ska säga vad jag tycker. Så jag gillar inte Dio, men jag gillar han i band.
Okej, jag förstår.
Du, ska vi vända på plattan?
Vi vänder på skivan, och vad hittar vi väl där?
Det femte spåret totalt, första på B-sidan, Queen of Hearts, låter så här. Mm. Nu är inte det här en dålig låt, men det är ju David Coverdale gör sin grej. Det här är ju tung bluesrock. Det är precis det han, det är här han hör hemma.
Mm.
Förmodligen inte en singel för att det inte är den bästa låten, men det är ju inte en dålig låt. Det är en schysst låt.
Jag gillar energin i låten.
Mm.
Det hör ihop med alltihopa. Det är trummorna och det är sången. Det här lilla klippet hör man på slutet. Piano. Dun, 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 och så. Men trummorna speciellt har ett slags driv. Det är en långsam låt, men den på något sätt pushar den framåt med, jag vet inte vad det är med dem, men det är verkligen trummorna gör någonting med den här låten så att den blir.
Men hör jag mellan raderna att det här är ett singelalternativ för dig, eller?
Då är vi ju där med radiotänket.
Ja, just
och då
det.
Är jag ju osäker.
Ja, hittills.
Men jag lämnar det osagt just nu, så får vi ta det till sammanfattningen.
Ja, jag kan säga på en gång att jag är väldigt fundersam över varför de tre första låtarna inte var singlar, speciellt den första. Men jag har en grej till att säga, så vi tar det på sammanfattningen. Spår 2 på B-sidan heter Only My Soul och låter så här. Ytterligare låter vi slipper höra han growla faktiskt.
Ja.
Och det, jag tycker ju att alltså, growling är bra om man inte överdriver. Och det är en av min kritik mot Ron James Dio, att han överdriver. När David Coverdale gör det så tycker jag att det är perfekt. Jag tycker när Freddie Mercury gör det så kan det ibland bli lite för mycket. Freddie Mercury valde att sjunga mer cleant på 70-talet och börja growla mer på 80-talet. Men sen har du ju de här som Europe, Huey Tempest, han growlar ju inte alls. Tempest. Han growlar ju inte alls. Men det beror väl på vad det är för vad, det,
är
vad man
heter?
Är bra
Joakim
på.
Larsson.
Joakim Larsson, eller Roine Blom från Furuvik, kanske.
Jag gillar Only My Soul.
Mm.
Men om jag skulle säga att det här är en radiosingel, så är det ju för att det är en radiosingel. Det är ju inte representativt.
Nej.
För David Coverdales skiva Northwinds. Men jag tror ändå att den här skulle ha spelats på radion.
Ja. Och jag tror, jag vet inte, för jag var liksom inte med i matchen på den tiden, men jag tror att Coverdale när den här skivan släpptes förmodligen inte var kändis, utan de som visste vem man var visste vem man var, för de gillade Deep Purple. Så jag tror att de behövde ha någonting som kanske var lite representativt, men det är inte en dålig låt. Jag kan tycka att den saknar hooket som drar in dig, och därför så kan jag acceptera att det inte är ett singelval, men det är en okej låt.
Mm. Ja, för när jag hör det här så tänker jag lite sådär Stairway to Heaven någonstans där till exempel, och det vet vi ju allihopa att det är ju en radio smash direkt, och det är lite så jag tänker, men som du säger då att David Coverdale, han har väl egentligen aldrig haft sitt namn på topplistorna, utan det är ju antingen i de här banden eller som Whitesnake.
Ja.
Och därför så tänker jag ju att det behövdes promota honom för att få ut namnet. Hur många tror du tänkte så här, men jag gillade Deep Purple, därför följer jag David Coverdale.
Ja.
För det är 78, du kanske inte ens vet att han inte längre sjunger i Deep Purple.
Ta 90-talet när han ändå liksom hade en prominent karriär bakom sig, så skrev han en soloskiva som hette Restless Heart. Han fick inte skivkontrakt på den om han inte skrev Whitesnake.
Nej, men precis.
Så även efter sin karriär så är det ju hans band som är kända, inte han.
Ja. Sidospår igen då. Hur ser Whitesnake ut idag? Är det han eller är det ett coverband som ute åker?
Nej, du har faktiskt ett band som heter Snakebite eller något sånt där. The Snakes eller något sånt där, jag kommer inte ihåg. Men alla de här musikerna som har varit med i Whitesnake under åren och fått sparken, de har bildat ett band som åker runt och turnerar. Men utom då sångare, för det måste de ju låna in, för det är ju bara musiker som har fått sparken. sparken. Det har alltid varit han som har varit sångare. Och sen så Whitesnake fram till nyligen var ju en uppsättning musiker som han åkte runt med, men nu är det bara en studioprodukt eftersom de har ju på grund av ålder så har de ju slutat turnera, men han skriver fortfarande låtar och då rycker han in personer som han tycker passar. Så Whitesnake idag är icke-existerande, men namnet finns fortfarande.
Då tycker jag att vi hoppar vidare och kör. Nu har vi bara två låtar kvar på den här skivan. Det är, de här korta skivorna är mycket enklare än när jag tar in så här,
39 låtar.
Gorillas på 50 000 låtar.
Men Say You Love Me blev inte heller en singel. Den, och efter den så har vi faktiskt singeln. Men vi kan avhandla Say You Love Me lite snabbt. Den låter så här.
Det här är ju inte alls. Det här vill jag inte vara med om. Det här avskyr.
Okej. Nej,
ja, men det är så här, låtar. Nej. Ja.
Men då kan vi ju snabbt säga rätt att det inte blev en singel. Och då måste vi förhålla oss nu till singeln. Och nu kommer min invändning här. Nu har vi alltså gått igenom 7 låtar av 8 och ingen av dem blev en singel. Jag har berömt speciellt de 3 första, tyckte de var fantastiska. Och vi har också etablerat att det här är ett riktigt bra bluesrockalbum. Den låten som släpps på singel låter som Boogie Woogie i mina öron. Du bara nickar, vi kör den. Breakdown låter så här.
Och om man bortser från Keep On Giving Me Love egentligen, så är det ju ingen annan låt på skivan som låter så här. Och så då blir det ju liksom felrepresenterat åt andra hållet istället.
Ja.
Att skivan skulle vara någon slags upptempo rockskiva, vilket det inte är.
Men det kan ju också vara så att de valde på låten att de tänkte, men nu ska vi in på listorna med en låt här, göra ett försök. Med konkurrensen som var 78, så det var självklart att den här inte gick särskilt bra på det totala. Och får man då dessutom sälja albumet till de som då vet vem David Coverdale är och vill höra hans nästa skiva. Men du vet, när man har lämnat Deep Purple så följer ju publiken ofta gärna med Deep Purple. Skulle John Deacon hoppa av Queen, vilket han gjorde, så skulle ju inte folk börja köpa John Deacon-skivor. De skiter ju han liksom.
Ja, precis. Om de går ju något hellre att se ett Queen-coverband.
Ja, till och med det.
Ja.
Och nu har vi som sagt ett Whitesnake-coverband bestående av ex-musiker från Whitesnake. Och jag menar, kan de sälja ut, då... Fasiken.
Ja.
Nej, så jag får väl säga, min slutdom blir väl att det här är okej. Det är bra singelval. Jag hade hellre sett Keep On Giving Me Love och Northwind som 2 singlar än Breakdown som 1 singel. Jag hade hellre sett att när man har tagit sig igenom en ganska lugn B-sida, att få Breakdown som en liten glad boogie-woogie-överraskning, fine. Jag tyckte ni...
Ja, precis. Ja. Jag tycker den funkar bättre som ett album, en albumöverraskning som du säger. Men sen, jag tänker, om vi tar den här synvinkeln då. Du vill få folk att gå på David Coverdale-konserter.
Ja.
Så därför vill du få ut den här partylåten på radio så folk tänker, wow, den här killen ska vi gå och se. Även om de inte har någon koppling till och kanske inte ens vet att han har varit med i andra band eller något, utan liksom ser honom som en separat så. Men sen tycker jag ju definitivt Keep On Giving Me Love, North Winds, kanske till och med Only My Soul som singel i den ordningen.
Ja. När man går på Coverdale Live så är det ett moment.
Sa jag emot mig själv nu förresten?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, när man går, jag tyckte North Winds var för lång.
Nej, inte för lång. 5 minuter.
6:13.
Ja, North Winds.
Jag tror att det var det jag sa i början.
Jag får klippa bort. Tittar ju på fel.
Jag backar på det. Med rätt att ändra mig.
Ja, om ni tycker att det var lite förvirrat så missförstod vi varandra och pratade i mun på varandra. Men om du går på David Coverdale Live så är ett moment som du aldrig kommer att undan ifrån. Det är att det finns en gammal blueslåt som heter Ain't No Love in the Heart of the City, en cover, som han alltid kör. Och han kör en 20 minuters version av den, och den är jättelugn. Oh, så när du sitter där, då sitter du och väntar på när han njuter av att få sjunga Ain't No Love in the Heart in the City i 20 minuter. Så...
Du gjorde aldrig med mig på en konsert med David Coverdale.
Han har slutat spela live nu, så det behöver du inte vara orolig för.
Ja, okay.
Och jag har sett den ett par gånger, så jag är nöjd.
Mm, mm. Det fanns en tid på 90-talet och min största skräck skulle vara om någon gav mig biljetter till Elton John. Eller Phil Collins var också sånt där. Fan. Men det var ju liksom, jag hade ju ingen aning om deras övriga. Jag var ju bara rädd att Elton John skulle komma ut och sjunga Can You Feel the Love Tonight i 2 timmar.
Ja, okej. Okay. För min del så, jag skulle nog inte ha någonting emot att se någon av de konserterna, men jag har alltid varit väldigt försiktig med att undvika Lionel Richie.
Mm.
För jag skulle tänka att det var en plåga att få höra han gå igenom Dancing on the Ceiling och allt vad det nu heter. Eftersom han hade Hello som är bra om man inte hör den för ofta. Och sen hade han bara liksom malmusik som var så trivial.
Ja, men han sjunger väl Commodores låtar också?
Ja,
det
finns ett par Commodores låtar som är bra, men du vet, så ska han stå där i 2 timmar? Nej. Jag var väldigt rädd för att hamna på en Lionel Richie-konsert när jag var ung, men den skräcken har faktiskt avtagit nu.
Ja, nej, men...
Ingen hemlighet att jag älskar David Coverdale, det måste jag ju säga. Och nu har vi lyssnat alltså, på en skiva som jag har en relation med, som jag säger att jag älskar den här skivan. Och förra veckan så lyssnade vi på en skiva som av en helt annan karaktär, Computer World, som jag tror att vi båda kan väl säga att det är en av våra favoritskivor någonsin också.
Mm. Absolut.
Så vi får väl se vad vi hittar på i nästa avsnitt.
Är det här den första skivan vi kör som har en sån direkt relation till en skiva vi redan kört?
Det är
i och med att vi har kört Whitesnake.
Det är svårt att säga, men förmodligen är det här den närmsta släktingen någonsin om man jämför med tidigare skivor, ja.
Ja, nästa avsnitt kommer vi ju att titta in på 80-talet i alla fall. Och... jag ska inte avslöja någonting, men det här är, den skivan kommer inte ha någon länk, vad jag vet, till något annat vi har spelat än så länge.
Så gillar ni 80-talet, då ska ni lyssna på nästa avsnitt av podcasten Inte en singel.
Yay, din favoritpodcast någonsin, wow! Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat även den här veckan. Vi återkommer ju som alltid igen nästa vecka. Adjö.